Hej och välkomna till Utbildningsföretagens podd i mars 2024. Det här är vårt andra avsnitt under nystarten. Kul att vara igång igen, eller hur Johan?
Ja, det är ju jätteroligt och som du sa, det här är vår andra podd och idag ska vi titta tillbaka lite grann på februari, precis som vi förra gången tittade tillbaka lite grann på januari. Har du fått någon återkoppling av någon sen förra avsnittet, någon lyssnare?
På LinkedIn som jag använder, där har det ju varit en del tummar upp och någon kommentar, så det har varit jätteroligt. Det är alltid kul att få lite respons på att det vi gör uppskattas.
Jag håller med. Och jag har pratat med några som uppskattar inte minst att vi ger en bred bild av hela utbildningsbranschen, det som är aktuellt just nu. För hos våra medlemmar så är det så att även om man jobbar med en viss utbildningssektor så är det inte nödvändigtvis så att man har koll på de andra. Så att det blir en ganska bra bred bild kring hela utbildningsbranschen som ju är ganska fragmentiserad och heterogen.
Ja, nej, och det är ju fördelen med utbildningsföretagen att vi verkligen spänner över vuxenutbildning i bred bemärkelse.
Mm. Februari är en kort månad, men det har hänt en hel del saker ändå, inte sant Per?
Ja, det har det gjort, det tycker jag. Vi har ju kommit fram till några rubriker här. På yrkeshögskolans område så är det ju att man har öppnat upp ansökan till de här nya utbildningarna som går under benämningen piloten. Det handlar inte om att man ska ut och flyga, utan man ska få ett nytt utbildningssystem för vuxna som ska gå utbildningar, yrkesutbildningar på gymnasial nivå. Och det här systemet vill man ju ska flyga såklart.
Det var en ordvits där.
Ja, precis, med en liten lång bisats. Sen har ju då också koppling till yrkeshögskolan så har ju den här yrkesvuxutredningen presenterats nu under februari.
Mm, och den har ju hållit på några år, inte sant?
Ja, absolut. Den har ju hållit på sedan 2022 och sen fick, ja precis, tillsattes av den tidigare socialdemokratiska regeringen och nu går i mål under den nya regeringen med Tidöpartierna.
Och innan vi går in på att titta lite grann på vad som har presenterats där, på vilket sätt hör de här två ihop? För det var väl så att man fick ett tilläggsdirektiv som på något sätt hör ihop här med piloten, eller?
Ja, det är ju den här yrkesskolan då där vuxna ska gå utbildningar på gymnasial nivå med olika hantverksinriktningar framför allt. Samtidigt då, parallellt med det så har den ju också utretts. Och det var då ett uppdrag som gick till yrkesvuxutredningen att föreslå ett system för den här yrkesvuxutredningen, kallar det för yrkesskola. Så kan vi ju benämna det. Dock har ju några politiker redan varit ute och flaggat för att vi kommer inte kalla den yrkesskola när den så att säga permanentas eller när det kommer ett skarpt förslag.
Och du har grottat ner i den här gedigna utredningen, förstår jag?
Det har jag gjort och den fick det här tilläggsdirektivet om yrkesskola. Då tänkte man att då kommer väl det i slutet lite grann och sen så är huvudsaken ändå förändringar av vuxenutbildning, yrkesutbildningar för vuxna på kommunal nivå. Men utredningen gjorde ändå så att man pangade på med yrkesskolan i början på utredningen och skriver då fram det här förslaget som jag nämnde då, hur den ska kunna se ut i framtiden. Att det då blir som sagt yrkesutbildningar på gymnasial nivå för vuxna enligt den här modellen för yrkeshögskolan. Det vill säga då att man är väldigt stark koppling till arbetslivet, att man är ute på lärande i arbetslivet hos ett företag och att utbildningarna leds av då näringslivet. Så här lägger man då ett skarpt förslag hur det ska se ut och det ser bra ut tycker jag.
Vad är det fler för förslag som man lägger i utredningen som du har hajat till på?
Ja, nej, men sen är det då alla då förslagen hur man ska reformera vuxenutbildningen i kommunerna för yrkesutbildningar. Till exempel så vill man göra statsbidragen mer långsiktiga så att du ska få statsbidrag på flera år. Idag får man bara ett år i taget. Det är också välkommet för det är så att väldigt liten del av statsbidragen nyttjas av kommunerna. Om man tittar på sedan 2017 så har i genomsnitt bara 68% av statsbidragen till kommunerna inom yrkesvux används. Och 2022 så var det så lite som 54%. Så kommunerna får först ett ettårigt bidrag och sen får man se hur mycket utbildning det blir under året och sen lämnar man tillbaks massa pengar. Och nu ska man då få statsbidrag för flera år så att man ska kunna planera bättre. Och det här välkomnas av alla som är involverade i vuxenutbildningen i kommunerna.
Ja, det är klart. Du, en sak som jag funderar på i de här förslagen som jag tycker verkar intressant också, det är det här med att man i den här nya utbildningsformen ska då titta på att kunna göra urval utifrån vad eleverna har för förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, som då jämfört med idag där man tittar lite grann de som står längst ifrån arbetsmarknaden, som jag inbillar mig skulle göra, ge en större möjlighet till kompetensmatchning och öka upp tillgången på kompetens där det finns brist idag. Vad tror du om det? Tror du på den möjligheten?
Ja, och här är det ju framförallt, man prioriterar ju här lärlingsutbildningar inom vuxenutbildningen. Och där kommer då de företag som engagerar sig i lärlingsutbildningar, de kommer också då få välja ut vilka som ska få gå, vilka lärlingar man ska ta emot. Så på det sättet så blir antagningen, den styrs av företagen kan man säga. Och det är positivt. Och sen så vid utbildningar, när man gör särskilda utbildningssatsningar vid större företagsexpansioner, där kommer företagen också då att få vara med och välja ut vilka som ska gå utbildningarna. Och precis det antagningssystem som du nu beskriver, det är det som ska gälla. Så det kommer inte gälla fullt ut, men det kommer användas mycket mer än vad det gör idag. Så det är bra.
Och när man tittar runt lite på internet och pratar med folk, så ser man ju att den här utredningen har blivit väldigt väl mottagen på många håll. Tror du att de här förslagen kan träda i kraft och bli av?
Ja, men det tror jag. Det tror jag. Vi ska göra vårt för det åtminstone. Som bekant så är ju regeringen väldigt intresserad av att nu få fler som ska gå yrkesutbildningar. Så att jag tror att de ändå känner att här finns det ett momentum som vi behöver ta tillvara. Så att förhoppningsvis så kommer den här utredningen snabbt ut nu på remiss, och sen så kan det bli politiska förslag som läggs under nästa år, och sen tror jag många av de förslag som utredningen lägger har man tänkt att de ska träda i kraft i början på 2026. Så förhoppningsvis så blir de verklighet.
Vi hoppas och håller tummarna naturligtvis. Sen har det ju hänt lite mer när det gäller vuxenutbildningen, visst har det det? Det är nya turer i upphandlings-Sverige.
Ja, så är det ju. I många kommuner så gick Socialdemokraterna till val på att man ska återta kommunal vuxenutbildning i egen regi. Och den här frågan driver man då hårt från den socialdemokratiska ledningen i Göteborg att man ska göra. Så där sa man faktiskt nu under februari upp avtalet med 4 stycken anordnare av svenska för invandrare i Göteborg. Och det sa man upp från och med halvårsskiftet nu. Därefter då, från och med i höst sen, så ska man ta över det här SFI, svenska för invandrare, i egen regi istället. Och det här är väldigt olyckligt. Det kommer bli väldigt kostsamt för göteborgarna. Man har räknat ut från Göteborgs stad att det här kommer att kosta mellan 44 och 87 miljoner kronor per år bara i extra kostnader av att göra det här återtagandet i egen regi. Och det är bara en av de anledningar till att det här är väldigt en dålig väg som man har slagit in på fel väg här tyvärr.
Vad beror det här då på? För det låter ju dyrt, det låter inte särskilt pragmatiskt. Är det kvalitetsproblem man försöker, eller är det en helt och hållet ideologisk fråga?
Det mesta tyder på att det är helt och hållet ideologisk fråga. För kvalitetsproblem har man inte haft i svenska för invandrare i Göteborg, utan de uppföljningar man har gjort så är man nöjda med de leverantörer som finns. Utan det är väldigt mycket ideologi här tyvärr som får styra. Nu är det finns väl en liten möjlighet till att man skulle kunna ändra på det här. Och det är att Moderaterna tillsammans med Liberalerna och Kristdemokraterna har lagt en motion till kommunfullmäktige i Göteborg. Där man vill att man vill slå vakt om den här upphandlade modellen för svenska för invandrare. Den har inte behandlats i fullmäktige ännu. Men skulle den vinna där i fullmäktige, få stöd, då skulle man kunna ha upphandling igen av svenska för invandrare. Så vi får se om den kan få stöd av en majoritet. De är ju opposition, så det tyvärr talar väl inte så mycket för att den vinner i slutändan. Men återigen, det är dags så att den här debatten kommer upp ännu mer till allmänhetens kännedom.
Och du, jag har ju sett dig och Utbildningsföretagen, vi har ju varit i media kring den här typen av upphandlingsfrågor, och i förra avsnittet så pratade vi om upphandlingen i Stockholm, och även där har det hänt nya saker.
Ja, precis som du säger, där har det hänt nya saker. Man misslyckades med upphandlingarna av VVS och fastighetsprogrammet och av hotell och turism. Det var ingen som lämnade anbud där på grund av att villkoren inte var tillräckligt bra. Då har Stockholms stad nu snabbt gjort en direktupphandling. Så på åtminstone VVS och fastighetssidan så har det löst sig. Man har nu en privat anordnare som kommer att fortsätta med VVS och fastighetsutbildningen i Stockholm. Så det är såklart väldigt, väldigt positivt. Men det krävdes alltså då en kan man säga, en helomvändning från Socialdemokraterna här. För man var ju väldigt mycket emot detta tidigare, och man skyllde ju då på regeringen från Socialdemokraterna i Stockholm att ersättningen, statsbidragen var för låga för att kunna handla upp de här programmen. Men nu så gör man ändå en direktupphandling, så det är positivt att man då är beredd att kommunen satsar på utbildningarna. Varför har man ändrat sig? Den frågan kan man ju ställa. Och jag vet inte vad du tror, Johan, men jag tror ju ändå att det hänger ihop med att när det handlar om att utbilda ett par hundra personer per år till VVS och fastighetsbranschen i det här fallet, så är det kan man inte tacka nej till. Utan om det då handlar om en kostnad på ett par miljoner extra per år, så är den förhållandevis liten i jämfört med hur mycket positivt man får ut av den här utbildningen.
Ja, och det hoppas ju verkligen att det blir. Men det är skönt i alla fall att det löser för en bransch som faktiskt behöver enormt mycket kompetens här. Och sist som vi pratade Arbetsförmedlingen, så hade vi en ny generaldirektör på plats där som vi kommenterade i förra avsnittet. Har det hänt något annat spännande senaste månaden hos Arbetsförmedlingen?
Ja, det har hänt positiva saker på Arbetsförmedlingen. Och åtminstone har man fått väldigt mycket positivt i massmedia för att man nu satsar på en arbetsmarknadsutbildning i IT som ska göra att folk arbetslösa får utbilda sig till programmerare under ett år och sen få erbjudande om att flytta till norra Sverige och jobba där. Så det har man fått väldigt bra genomslag för i media, och jag vet också att det väldigt många som har sökt de här utbildningarna. Jag tror det var Arbetsförmedlingen själva säger att det är 300 stycken som har sökt i 30 platser. Så det är ju också positivt. Men som sagt, volymerna här ska man ju inte överdriva. Men det är ju ändå ett positivt att Arbetsförmedlingen gör det här. Och man skulle ju nästan önska att om det är så att det finns ett sånt stort intresse, att man, ja, varför inte kunna växla upp antalet som får starta de här utbildningarna om det visar sig att det är många som vill gå de här utbildningarna.
För visst är det ändå så att just behovet av IT-personal, det är stort i norra Sverige.
Absolut. Och får vi se sen hur många det är som har har förutsättningar att gå de här utbildningarna. Men de ska ju starta redan nu, tror jag, i början på maj. Och det, så att det är positivt.
Och det är också väldigt positivt, tycker jag, att man faktiskt testar nya lösningar när man har ett stort behov. Och inte stirrar sig blind på gamla metoder.
Nej, men exakt. Och som jag sa, så att nu är det i liten omfattning när det är 30 platser. Så man önskar ju att Arbetsförmedlingen kan dra på lite mer om det finns förutsättningar. För risken är ju såklart också att 30 stycken, hur många blir det i slutändan? Varje individ här blir ju väldigt viktig, att man kan gå klart utbildningen såklart.
Just det. Det var yrkeshögskola och komvux, Arbetsförmedlingen. Vi har ju medlemmar som jobbar med business to business också. Har det hänt något spännande på det området?
Ja, det gör det hela tiden. Jag tycker att företagen berättar väldigt mycket om olika utbildningar som man är engagerad i. Och sen som sagt, det vi ser fram emot nu är att nu under mars och sen in i april så kommer det komma nytt förslag om ett kompetensavdrag från Almegas sida. Så vi laddar lite grann upp för det nu och ser fram emot det förslaget då, som jag tror förhoppningsvis kommer få stort avtryck i debatten, och där ska vi också vara väldigt aktiva.
Och vi har ju pratat kompetensavdrag i många olika sammanhang, men kort bara för dem som inte, vad innebär det rent konkret? Vad är förslaget?
Ja, det är att företag ska få dra av en del av inköpet för personalutbildningar. Så kostnaden för utbildning ska man få dra av. Ungefär som när man köper in en maskin till företag, så ska man få samma villkor för att dra av kostnaden för en utbildning då, som man, köper. Och sen vill ju vi att, vi hoppas att företagen ska göra lite med detta, ska kunna göra lite bredare satsningar på personalutbildning. Där man involverar fler på företaget som får gå utbildningar. Ja, det är väl ungefär det som vi tänkte gå igenom idag, va?
Ja, men det tycker jag. Det är väl inte lite det.
Nej, nej, nej. Och det, som sagt, det är väldigt spännande tider detta. Och vi jobbar ju också på med vår, utbildningsföretagen har ju också en auktorisation som jag tänkte att jag skulle få fråga dig lite frågor om, Johan, för du är ju vår kvalitets- och auktorisationsansvarige. Och till att börja med, hur kommer det sig, varför har utbildningsföretagen en auktorisation?
Den kommer ju egentligen av, vi var ju, och vi nämnde det lite grann kort i förra avsnittet, dagens utbildningsföretagen är ju ett samgående mellan två organisationer. Dels Almega utbildningsföretagen, väldigt duktiga på policyarbete och den här typen av frågor som du nu har redogjort för. Och ett annat branschorganisation som hette Sveriges auktoriserade utbildningsföretag. Som i sig hade en auktorisation som egentligen tog sin början på 90-talet hos de privata utbildningsaktörerna. Där man såg att vi behöver höja standarden och kvaliteten på utbildningarna. Och så införde man den här auktorisationen eller kvalitetsstämpeln då. Och när de här två organisationerna gick samman i 2018 tror jag det var, så var just en av förutsättningarna att vi ska ta det bästa från dåtidens Almega utbildningsföretagen och kombinera det med det bästa som då var kvalitetssäkringen hos det som då hette SAUF. Och där blev det liksom då att vi har en kvalitetsauktorisation som egentligen innebär att säkerställa kvaliteten på svenska utbildningsföretag i korthet.
Vad intressant. Och när vi då talar kvalitet i utbildningsföretag, och då är det ju så att man bryter ner det där på ett antal kriterier. Vilka kriterier mäter vi när vi auktoriserar ett utbildningsföretag?
Ja, jag skulle egentligen vilja backa lite, för att det som är unikt med oss tycker jag, och som visar också på vilken bredd och just höjd i det vi tittar på, det är egentligen en kombination både av utbildningsföretagens medlemsvillkor som ställer tuffa krav på att man som medlemsföretag ska vara hel och ren, hålla hög kreditvärdighet, ha giltiga ansvarsförsäkringar och massa av den typen av, vad ska vi säga, mer företagsmässiga inträdeskrav. Och det är någonting som Almega utbildningsföretagen hade med sig in i det här nybildandet av den gemensamma organisationen och ställer ganska tuffa krav för att man ska bli medlem. Det andra är då de här som du är inne på, våra kriterier för just kvalitetsauktorisation. Och där har vi 8 kriterier, där de 7 första handlar om, är direkt relaterade till utbildningstjänsten. Att man är duktig på att se företagskompetensbehov, att man anpassar sina utbildningar därefter så att de blir relevanta, att man har en väluppbyggd struktur för att bedriva utbildning, att man har pedagogiskt förhållningssätt och har koll på personalens pedagogik, att man jobbar med personell kompetens och vidareutvecklar den, att man hela tiden metodutvecklar sina utbildningar och att man följer upp resultat, hur det går i utbildningarna. Så de 7 kriterierna är ju väldigt kopplade till just utbildning som tjänst. Sen har vi lagt till då ett ytterligare kriterium som handlar om systematiskt kvalitetsarbete. Och det är ju någonting som egentligen handlar om hur företaget jobbar med kvalitetsarbete alldeles oavsett vilken tjänst man gör. Och det är ju någonting som kompletterar de här andra 7 kriterierna, vilket gör att det blir väldigt heltäckande just riktat mot utbildningsbranschen. Och så vill jag lägga till, sen har vi ett tredje ben som ju också är en del av våra medlemsvillkor, och det är ju våra etiska regler där vi ställer krav på våra medlemmar att man ska förhålla sig på olika sätt både till kunder och kursdeltagare, till andra utbildningsanordnare, till samhället och till branschen som helhet. Så jag skulle säga att vår utbildningsauktorisation ställer väldigt kvalitativa krav som då kompletteras då av både de här etiska reglerna och våra villkor. Så att jag skulle säga att det är höga trösklar här för att bli auktoriserad.
Verkligen. Skiljer sig processen för kvalitetsauktorisation åt mellan olika typer av utbildningsföretag?
Nej, det gör de inte, utan vi har försökt ta fram ett kriterier som ska täcka alla typer av utbildningsföretag. Däremot blir det naturligtvis så att vissa av de här sakerna kan se lite olika ut i praktiken beroende på vad man jobbar med. Jobbar man inom komvux till exempel, ja, då krävs det ju i regel krav på att man har legitimerade lärare. Då är det som är standarden för lärarnas kompetens till exempel. Jobbar man inom YH så är det andra regler. Så att processen och kriterierna, de ser inte olika ut, men det är naturligtvis att det skiljer sig i tillämpningen beroende på vad man har för typ av utbildningsverksamhet.
Johan, kan ett utbildningsföretag förlora sin kvalitetsauktorisation? Och om den kan göra det, vad krävs för att den ska göra det i sådana fall?
Vi gör ju så att vi genomgående så reviderar vi utbildningsföretagen där vi ber dem att komma in med nya ansökningar efter vissa perioder. Vi brukar säga vart tredje år ska man komma in med en ny ansökan och då reviderar man. Och är det då så att man inte lever upp till de här kriterierna som vi har och de indikatorerna, då får man en viss tid på sig att rätta det. Och gör man inte det så försvinner auktorisationen. Då tappar man auktorisationen. Och det är också så att vi om man får någon typ av... Vi har ju till exempel på vår hemsida en whistleblower-funktion där man kan anmäla brister mot ett utbildningsföretag. Får vi in sådana så tittar vi också närmare och granskar. Och är det så att man brister mot kriterierna och inte kan förklara tydligt varför eller åtgärda de bristerna, ja, då blir man av med kvalitetsauktorisationen.
Hur går arbetet med... auktorisationen till i praktiken?
Vi har ju så att vi får in en ansökan om auktorisation och då är det jag på kansliet som tar hand om den inledningsvis och bollar och diskuterar med medlemsföretaget så att vi får in alla handlingar som krävs. Sen har vi en auktorisationsnämnd som består av ledamöter från olika utbildningsföretag och även oberoende, där vi har en oberoende ordförande framförallt. Och sen så går den här nämnden igenom ansökan och tittar så att den lever upp mot våra krav. Ibland när vi går igenom de här vid mötena som vi har 6 gånger per år så kanske det behöver ytterligare kompletteringar. Är det enkla kompletteringar, då får man komma in med det. Är det större saker som saknas, då brukar vi i regel inte lyfta upp ärendet. Men är det så får man ingen auktorisation. Och sen är det så att det är vår styrelse som fattar det formella beslutet om att man ska få en auktorisation. Och kopplat till ansökan så görs det också besök hos företaget så att man ser att det man beskriver stämmer överens med faktiska villkor.
Om man nu vill bli auktoriserad som företag, hur gör man då?
Jag föreslår att man tittar på vår hemsida, läser lite mer där, utbildningsföretagen.se, och sen får man jättegärna höra av sig till mig så bokar vi ett möte där vi brukar gå igenom en så kallad förrevision där vi tittar igenom alla våra krav och indikatorer. Och så tittar vi och diskuterar utifrån eller det ansökande företagets verksamhet. Hur ser det ut för oss? Vad är det vi egentligen pratar om här? Hur mycket behöver vi eventuellt utveckla om vi inte har det? Så att vi får en ögonblicksbild av hur man ligger till och vad som behövs för att kunna bli auktoriserad.
Ja, vad spännande. Jag är ju själv ganska ny som medlem i auktorisationsnämnden. Och det är väldigt roligt och stimulerande arbete att få ta del av då utbildningsföretag när de kommer med sina ansökningar som är ganska, ganska så omfattande, eller hur?
Jo, men det är ett omfattande arbete. Och nämndens ledamöter, det är mycket handlingar att gå igenom och titta igenom, så att det är mycket noggrant arbete och det är höga krav, så att det är kul. Och vi ser ju också generellt i branschen sen vi började med den här auktorisationen att det är en kvalitetshöjning. Man har utvecklat sitt kvalitetsarbete och det kan vi ju se på en generell nivå att man gör det. Man lägger mer tid på kvalitetsutveckling och det är ju jättekul.
Kul att höra om vår viktiga auktorisation. Ska vi gå in lite grann för landning här på dagens avsnitt?
Ja, men det tycker jag. Och vi har ju faktiskt en liten, inte AI-nyhet kanske, men vi ska göra lite grejer kring AI framöver, eller hur?
Ja, men så är det ju. Och jag tror att det är, nu ska jag komma ihåg datumet här, det är den 27 mars på morgonen klockan 8.30 till 10. Så ordnar vi ett digitalt möte med Fredrik Heinz, som är professor i datavetenskap vid Linköpings universitet, och han är också ledamot i regeringens nya AI-kommission, och sedan flera år tillbaka så leder han är med i ledningen av Wallenbergs stora satsning på AI och forskning som heter WASP, WASP. Och han är en mycket, mycket spännande och intressant person, eller hur, Johan?
Jo, men så är det ju. Och han har också väldigt mycket intressanta teorier och tankar om AI och utbildning och hur det kan komma att påverka utbildning framöver. Och vi har också bjudit in några av våra medlemsföretag som ska berätta hur de har börjat jobba med AI och se vad det kan få för påverkan på deras verksamhet. Så det är väl fortfarande så att man kan anmäla sig till det webbinariet om man vill. Intressant.
Absolut, det finns en länk på vår LinkedIn-sida man kan gå till. Vi kan lägga upp den kanske på hemsidan också. Så att, välkomna med er anmälan. Och bra att mejla också såklart.
Och vi kan lägga in anmälan även i det här poddavsnittets beskrivning, tänker jag.
Ja, men det är precis. Det får vi göra. Men du, jag var lite nyfiken också på om du har haft något sånt där spännande möte sedan vi sågs senast.
Ja, men jag har haft flera spännande möten, men jag skulle vilja säga att de möten som jag tycker är faktiskt de bästa som jag har haft nu, det är ju när vi gör just de här revisionerna som jag nämnde. När man får sitta ner och titta, träffa utbildningsföretag, deras vd:ar, kvalitetsansvariga, lärare, och utifrån den nya reviderade ansökan om auktorisation som man har lämnat in, diskutera hur funkar det här i verkligheten och vad är det som hänt. De mötena tycker jag om, och det har jag haft några stycken nu i februari, där man faktiskt ser just människor som brinner för kvalitet i verksamheterna och hur djupt kunnig man är inom de här områdena faktiskt. Det tycker jag är, det går jag igång på varje månad. Har du träffat någon kul person den senaste månaden?
Jag får gå på det här vuxenutbildningstemat, för vi tillsammans med installatörsföretagen så träffade vi en av cheferna för vuxenutbildningen och upphandlingar, Anna Sundin, i Stockholms stad på ett digitalt möte igår. Och jag tycker alltid det är lika roligt och intressant att få tala med dem som i kommunerna som driver på för upphandling av vuxenutbildningen. Det är ju så, politiker kommer och går, tjänstemännen, de är ju ofta kvar år från år, och det jag tycker är intressant med just de som jobbar med vuxenutbildning i kommunerna som med upphandling är ju att man märker på dem att år för år så utvecklar man upphandlingarna så att de blir bättre och bättre, och det tycker jag är ett starkt argument för varför också man ska fortsätta att upphandla vuxenutbildning och inte då återgå till egen regi. För att vi har en hel tjänstemannakår där som hela tiden utvecklar upphandlingarna, och det är väldigt värdefullt för kvaliteten på yrkes- och vuxenutbildningar i slutändan.
Så, med det sagt, ska vi runda av dagens avsnitt och blicka framåt i mars helt enkelt. Så hörs vi i det här formatet om en månad.
Ja, men så gör vi.
Tack för idag.
Tack för idag.